Vi slutade igår kväll med andra Korinthierbrevet 5 och 14. Och jag tror att vi för sammanhangets skull ska repetera vad vi läste där och sedan liksom gå vidare. Andra Korinthierbrevet 5 och 14. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Ty jag har förstått att om en har dött för alla, då har alla dött. Och han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sin egen skull, utan för honom som dog och uppväcktes för dem. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Om jag också har uppfattat Kristus på det sättet, så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Ja, vad är det som är alldeles nytt i den kristnes liv? Vad är det som är så fräscht? Vad är det som är så annorlunda? Ja, det är naturligtvis allt. Men här pekar Paulus ut något som är så kolossalt viktigt. Det är vårt sätt att se på människor och oss själva. Jag bedömer inte längre någon på människors vis, säger jag. Hur gör man då, säger vi, när man bedömer på människors vis? Jo, då tittar vi på varandra och så säger vi, vad har jag för nytta av dig? Kan jag utvinna något ur dig? Kan jag utnyttja dig till något? Kan jag sy in dig i mina maskiner? Kan du så att säga bidra till mitt välbefinnande? Kan jag använda dig till något? Ja, svarar jag ja på den frågan, så är du välkommen. Då har du fått godkänt. Då förklarar jag att då tycker jag om dig. Svarar jag nej på frågan, jag har ingen större nytta av dig, jag klarar mig lika bra utan, då får du gå din väg. Detta är att bedöma människor på människors vis. Som en sorts förbrukningsvara, en sorts engångsmateriel. Och det är det nya i den kristnes liv. Vi ser inte på varann som någonting som man antingen kan använda eller slänga. Vi ser inte på oss själva så heller. Jag talade om det här igår och kallade det för föraktets synsätt. I botten på allt sammans ligger ju synd. Och den synden ska vi kalla vid dess rätta namn. Detta att vi ständigt delar in människor i sådana som vi tar emot och sådana som vi förkastar. Sådana som får godkänt och sådana som inte får godkänt. Och vare sig vi då ger människor godkänt eller inte, så har vi i alla fall ställt människan inför förkastelsens möjlighet. Inför föraktets risk. Och därför bör vi kalla detta synsätt vid dess rätta namn. Det är föraktets synsätt. De av er som har gamla bibelöversättningen ser att det står så här, att jag bedömer ingen efter köttet, tror jag det står. Och det ger oss en viktig nyckel. Därför att skillnaden mellan kött och ande ligger just här. Väsentligen i alla fall. Det Paulus kallar för köttslighet, det är den här attityden till världen, till människorna och också till en själv och till Gud. Kan jag använda dig till något? Eller är du värdelös? Kan jag användas till något? Eller är jag värdelös? Kan Gud utnyttjas till något? Eller är han värdelös? Allt får sitt värde bara om det ger mig en vinst. Det är köttets synsätt. Och den attityden kan ju ibland klä sig i många nådegåvor och många andliga utrustningar. För att så att säga marknadsföra sig själv. Vi kan ju tänka oss till exempel att du får nådegåvan att tala till mullbärsfikonträd så att de rycker sig upp med rötterna och kastar sig i havet. Fråga mig inte vad den nådegåvan ska användas till, det får vi ta vid ett senare tillfälle. Men jag gissar att om du får den nådegåvan så kommer du också att ständigt plädera för att det ska vara friluftsgudstjänster. Också i hellregn. Så nu ska du demonstrera din nådegåva för att därmed få en ärad och hedrad plats i församlingen. Det är inte andligt utan kötsligt. Så köttet, det handlar ju om vad du får för plats i det hela. Och där köttet kommer i omlopp, där kommer alltid föraktet på köp. Där börjar vi klassa människor i olika nivåer. Ja, han är så andlig. Ja, Pettersson klarar bara små buskar. Men sen har vi Johansson här. Han tog syrenen häromdagen och han fick halva häcken på köpet. Så att han är nog inte så långt ifrån de här mullbärsträden. Och så småningom ska vi gå ut och göra skogsavverkning på det nya sättet. Liksom den andliga skogsavverkningen. Och om vi liksom inte säger att de ska kasta sig i havet utan liksom landa precis vid pappersbruket så ska det nog kunna gå ganska bra med vinst där. Efter köttet. Efter köttet. Det köttsliga synsättet handlar om att jag skapar mig ett namn, en identitet med mina gärningar. Det är det köttsliga synsättet. Jag blir summan av det jag gör. Det bibliska synsättet sa jag igår och det säger jag idag igen är det omvända. Gud börjar med att ge dig en identitet. Du är en ny skapelse. Och när det börjar att klarna för dig vilken gåva det är han har gett dig så kommer tacksamheten att flöda. Och ta sig uttryck i levande gärningar. Och då gör du inte de levande gärningarna för att du ska bli något. Utan du gör dem för att du redan har fått en ny identitet. Därför förklarar Gud dig rättfärdig. Trots att du tycker att jag har inte skett någon större skillnad sedan igår. Nej, det är riktigt. Men om du vågar ta emot den gåvan ifrån Gud. Så var du säker på att den kommer att föda den tacksamhet som ständigt söker sig uttryck i en annan sorts gärning. I denna världen så får du nya titlar allt efter dina prestationer. Dina gärningar ger dig en identitet, det är köttets synsätt. I Guds rike får du en identitet som en gåva utan någon förtjänst, bara av nåd. Och den tar sig uttryck i gärning. Du kan inte bli mer än den identitet du har fått av Gud. Hur många gärningar du än gör. Gud ger dig ett nytt namn. Gud ger dig en identitet. Gud skapar dig på nytt. Och den nya skapelsen längtar efter att få uttrycka sig i tacksamhet. Vi kollar. Efesierbrevet 2, vers 8-10. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Vi är frälsta av nåd, inte av gärningar. Gud accepterar inte att vi hjälper honom. För han vill inte höra oss skryta över vår rättfärdighet. Därför säger han, jag gör allt sammans själv. Om du envisas med att hjälpa mig så blir det aldrig färdigt. Jag gör hela jobbet. Hela frälsningen. Dina gärningar betyder ingenting. Men när Herren har förklarat dig för rättfärdig, då är du skapad genom Kristus Jesus till att göra goda gärningar. Du gör inte de goda gärningarna för att bli frälst. Du gör dem för att du är frälst. Du blir inte Guds barn, hur många goda gärningar du än gör. Men när du fattar att du är Guds barn, så kan det inte undvikas att du gör goda gärningar. Och tycker du att strömmen av goda gärningar är fasligt dålig, så be om lite mera insikt om vilken fantastisk gåva det är du har fått. Du kanske inte har öppnat paketet. Den kanske bara ligger under granen och samlar damm. Be då om lite uppenbarelsens ande så att du fattar vad du har fått. Och det här betyder ju alltså att det finns inget rum för något prestationstänkande i Guds rike. Det finns ingen berömmelse och ingen fördömelse. Varför det? Därför att Gud gjorde allt sammans själv. Föraktets, köttets synsätt har ingen plats i Guds rike. Du kan aldrig vinna en identitet med dina gärningar. Tvärtom är det så att den identitet som Gud har skapat i ditt liv, vare sig det gäller den gamla skapelsen eller den nya, den tar sig uttryck i gärningar. Galaterbrevet 6 och 15. Omskärelsen har ingen betydelse och inte förhuden heller. Det är fråga om en ny skapelse. Och då backar vi lite grann i det sjätte kapitlet i Galaterbrevet för att se vad det här betyder rent praktiskt. För det här är kolossalt praktiskt. Vi läser de första sex verserna. Sjätte kapitlet. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Kristi lag, vad är det? Jo, han bar våra bördor. Syndens börda. Och han bjuder oss att göra detsamma med varandra. Till de bördor som det står talat om här är inte i och för sig resväskor eller matkassar. Utan det är syndens börda. Om någon skulle ertappas med en överträdelse står det. Och jag tror att det här betyder att helgelsen är aldrig en privatsak, eller är åtminstone inte till 100% en privatsak. Utan de djupa behoven av hjälp som vi har, de vill kanske Herren bara tillfredsställa om vi går och söker hjälp hos varann. Pettersson behöver hjälp till förändring i sitt liv. Och han har bett länge till Gud. Åh Gud, du kan väl hjälpa mig, du kan väl hjälpa mig. och ingen hjälp använder. Och Pettersson blir med åren besviken och sur på Gud. Han lovar att hjälpa, men han gör det inte. Där ser man hur det är. En dag blir Pettersson desperat och går till Andersson och säger hur det är. Om nu inte Gud ställer upp får man väl gå till människor. Andersson ber en enkel bön till Gud och Pettersson får hjälp. Det här har jag sett ofta. Ofta. Därför att när Pettersson får hjälp genom att Andersson bad en enkel bön och Gud svarade på den, vem kan sedan sätta näsan i vädret och säga det att ja, Petterssons helgelse, det är ju i alla fall det är grejer det. Ja, inte Pettersson i alla fall. Om Andersson har lite vett i skallen så gör inte han det heller. Det var ju inget märkvärdigt det han gjorde. Äran tillfaller Gud. Och då finns det inget förakt över Pettersson. Och det finns inget beröm över Andersson. Utan det finns bara en god Gud. Men det fanns ett pris för Pettersson. Nämligen att han måste ju så att säga bita huvudet av skammen, som det heter. Och gå och tala med någon. Vi önskar ju så ofta att ingen ska behöva veta, bara ingen får veta något hur jag har det. Varför gör vi så? Vi är rädda för förakt. Vi är rädda för att någon ska tycka någonting. Att någon ska kunna se ner på oss. Och därför säger också Paulus så här. Att när du ska visa någon till rätta, så var noga med att inte föraktet får ett utrymme i ditt liv. Därför då har du ingen hjälp att ge. När vi har det svårt och så önskar vi att någon ska kunna lyssna lite grann. Låna oss ett öra, som det heter. Vad är det för skillnad på att höra och att lyssna? Ja, vi begär två saker av den som ska lyssna. Inte bara att han uppfattar ljudvågor. Det kan vem som helst göra. Men att han förstår, det är det ena. Och att han inte föraktar, det är det andra. Och känner du att du har en kallelse att hjälpa människor rätt i livet, så är det en viktig bön detta. Herre, rena mig från föraktets tänkesätt. Även från självföraktet. Lös mig så att jag kan förstå nådens tänkesätt. Detta att du ger identiteten som en gåva. Och ur identiteten flyter gärningarna. Och hur många gärningar som än kommer, så ändrar det inte min identitet. Och om så ingen tar emot de gärningar jag gör, så förändrar inte det heller min identitet. Gud kallar Jeremia och så säger han, jag ska göra dig till en profet för folken. Du har väl sett att det står pluralis. Och egentligen står det i hebreiskan gojim, vilket judarna mest uppfattar som hedningar. Jag ska göra dig till en profet för hedningarna, säger Gud. Och Jeremia framlever sitt liv i det ockuperade Jerusalem, där ingen människa hör på vad han säger. Och han varnar och säger att om ni inte ger er under Nebukadnessar, så kommer han att storma stan och inta den. Och då kommer det gå galet. Ingen hör på vad han säger. Till sist stormar Nebukadnessar Jerusalem, men det går precis som han sagt. Man kan tycka det var väl inte till mycket till profet för hedningarna, för folken. Han var ju inte ens profet för judarna. Han var profet därför att Gud hade utsett honom till profet. Om så inte en kotte tog emot vad han sa, så var han profet för folken. Och nog har hedningarna läst i Jeremias bok och kommer att göra ännu. Du läser väl Jeremia då och då, antar jag. Så visst blir det som Gud sa. Fast Jeremia såg kanske inte så mycket av det. Det behöver inte bekymra oss. Den identitet som Gud ger åt dig, den ligger fast. Den kan ingen ta ifrån dig. Varken frälsningens identitet eller kallelsens identitet. Den behöver du aldrig befästa med dina gärningar. Den är den given från början. Och ut ur den kan, när du vilar så att säga, kan det flöda de gärningar som Gud från början har bestämt. Och det här betyder ju alltså att föraktet har ingen plats i Guds rike. Föraktets synsätt, detta att vi jämför människor och ska se nu vem som är störst, bäst och vackrast, har inget med Guds rike att göra. Och detta att vi utnämner somliga till det och andra till detta, och vi ska ha någon sorts 10-i-topplista om vem som har den största smörjelsen och så här. Dösnack. Bokstavligt talat dösnack. Det är mycket mer dödande än vi tror. Allt det här hyllandet av gubbar. Farligt. Mycket farligt. Gud föraktar nämligen inte så som vi gör. Och därför finns det heller ingen plats i hans rike för föraktet och föraktets tänkesätt. Vi ska gå till Ordspråksboken ett litet tag, 9:e kapitlet. Och så ska vi se lite grann vad som händer med en människa som, så att säga, ännu icke lösgjorts ur föraktets tänkesätt. Detta att gärningarna ger identiteten. Istället för att vi har kommit på rätt köl och ser att det är identiteten som ger gärningarna. Ordspråksboken 9. Verserna 7 till och med 9. Den som varnar en smädare, han får skam igen. Och den som tillrättavisar en ogudaktig blir skymfad. Tillrättavisa inte smädaren för att han inte må hata dig. Tillrättavisa den som är vis, så ska han älska dig. Ge åt den vise, så blir han ännu visare. Undervisa den rättfärdige, så lär han än mer. Här talas det om smädaren. Och det är ju alltså den människa som verkligen föraktar och tänker i föraktets barn. Du är löjlig, du är inget att ha, det här är fånigt, jag kan mycket bättre, han kan mycket bättre, flytta på det, det här gör jag mycket bättre. Föraktets tänkesätt. Och så tänker du, jag ska visa honom till rätta, det stod det ju hos Paulus vad man ska göra. Ja, var då beredd på att han tar inte emot vad du säger. Den som tänker i föraktets banor och lyssnar inte. Han tar inte emot tillrättavisningen. Ja, ska du säga, vad har du för anledning att komma hit och säga något till mig? Som om du var bättre, va? Taggarna och försvaret kommer direkt. Föraktets tänkesätt känns igen på att det blockerar öronen. Möter du en människa som absolut inte går att tala med, som inte kan, inte vill lyssna, så må han vara hur andlig som helst till det yttre. Han är ändå kvar i köttet, i det köttsliga synsättet och det köttsliga tänkesättet. Och den som har skall vara givet, och från den som icke har ska tagas också det han har. Usch, säger vi, det låter ju som antikapitalism det här. Klyftorna mellan rika och fattiga växer hela tiden. Ja, men det är inte så att Guds rike innehåller någon sorts kapitalistisk ojämlikhet. Utan det är bara så, ge åt den vise. Och han blir ännu mera vis. Men ge åt smädaren. Och han snarast förlorar i vishet, för han börjar ju försvara sig mot visheten. Från honom kommer att tagas också det lilla han hade. Vi går till 22 kapitlets 10 vers. Driv ut bespottaren, så upphör trätan och tvist och smädelse får ett slut. Åh, ett sånt fantastiskt bibelord. Kan du tänka dig en sån vishet? Driv ut bespottaren, så upphör trätan. Och jag säger igen det jag sa i morse. Att i församlingar, på arbetsplatser, i sammanhang där alla håller på och bråkar med alla och ingen egentligen vet vad det är man bråkar om. Och så kommer kanske du in utifrån och ska försöka ta reda på. Var kommer allt detta ifrån? Så är den första, den stora, den viktiga frågan: var finns det förakt någonstans? Vem föraktar? Vem tänker i föraktets banor? Därför att det skapar alltid konflikt. Jag sitter i kyrkorådet i församlingen hemma och vi hade för ett tag sedan besök av en personalkonsulent ifrån stiftskansliet och hon informerade om sin verksamhet. Och hon var en god och vänlig och glad kvinna och hon talade mycket om detta med samråd och medbestämmande och så här. Och det var väldigt fint och väldigt psykologiskt och arbetsledaren skulle delegera och allt sånt här. Och allt detta är bra. Men jag tyckte det var lite grann vid sidan av det väsentliga. Så när hon till sist frågade om det var någon som hade något att fråga om, så räckte jag upp handen och sa det att det står i skriften att det är bättre att bo ensam i en vrå på taket än att dela hela huset med en grälsjuk kvinna. Och det ska inte uppfattas som någon antifeminism, utan det är bara så här att det finns människor som tycker tillvaron blir outhärdligt grå och tråkig om de inte får ha lite bråk på gång. Och efter min erfarenhet är det den vanligaste orsaken till att alla är i luven på alla. Mycket vanligare än detta att man inte har delegerat färdigt eller skrivit någon ny delegationsordning om vem som ska gå till posten med breven eller vem som ska kratta gångarna på kyrkogården. Och att vi inte har MBL förhandlat om de här krattningarna heller kanske. Vi fick sedan en stunds samtal i detta ämne, men det kan vi lämna där. Låt oss sammanfatta och säga så här. Vi talar ofta om lite förakt. Som om det var någon sorts minigrej. Gör inte det. Föraktet dödar alltid. Därför att om jag föraktar dig, då har jag redan skjutit ut dig ur gemenskapen med mig. Jag kanske ännu inte har gått från tanke till handling, men i mitt medvetande är du redan en icke-person. Jag har redan berövat dig din identitet efter denna världens sätt att tänka. Jag har redan bemött dig med förkastelse. Jag har redan spolat dig, som det heter. Och det betyder att förakt skapar alltid splittring och alltid konflikt. Förakt är alltid dödande. En gnutta förakt och kärleken kommer på undantag. En gnutta förakt och kärleken har ingen chans. Vi ska gå till tredje kapitlets 34 vers. Ordspråksbok. Ty där står det om Gud så här. 3:34. Har han att skaffa med smädare, så smädar också han, men det ödmjuka ger han nåd. Gud kan förakta, men bara den som föraktar. Det här är mot Guds natur. Det är mot Guds rik. Men om du förbehåller dig rätten att börja, så kan Gud svara med samma mynt. Och det gör han djupast sett i nåd, för att du ska få erfara vad det är du sysslar med. Han ger dig lite feedback, som det heter på modern svenska. Skickar du snea bollar, så får du snea bollar tillbaka. Det är lite pedagogik i detta. Men Gud väljer aldrig föraktets väg om inte vi föraktar. Du kan komma med vad som helst till din himmelske far. Han kommer inte att förakta dig. Vi har lätt för att förakta oss själva. Oerhört lätt. Han gör det aldrig. Nu ska vi gå till Markus evangeliet, till det sjätte kapitlet. Och där läser verserna 1-6. Jesus gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde med honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Och det är många som hörde honom häpnade och sa: var har han detta ifrån? Vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Josef och Judas och Simon? Bor inte hans systrar här hos oss? Så blev han en stötesten för det. Men Jesus sa till dem: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad, bland sina släktingar och i sitt hem. Han kunde inte göra några underverk där, utom att bota några sjuka genom att lägga sina händer på dem. Och han förvånade sig över att de inte ville tro. Vad hände i Nasaret? Jesus kommer dit och möter de människor som han kände. Inte bara därför att Guds ande var över honom, utan människor som han hade sett sedan han var en liten pilt. Och det fanns många som hade det svårt, säkert. Och vi får anta att om Jesus ville hjälpa någonstans, så var det i Nasaret. Men se, där gick det inte. Det som funkade i Kapernaum och på alla möjliga andra ställen, till och med i Jerusalem, se, det gick inte i Nasaret. Varför det då? Jo, säger somliga, de hade ingen tro för mirakler. Ja, så varför hade de inte det då? Just i Nasaret. När de hade det överallt annars. Och varför säger de då att vad är det för visdom han har fått, så att han kan utföra sådana underverk med sina händer? Ja, det är inte förklaringen. Utan Jesus säger själv: en profet blir ringaktad bara i sin hemstad. Föraktets synsätt. Och man hade ju sett Messias sen han gick med blöjor. Och Messias kan ju inte ha blöjor. Och nu gällde det. Om man skulle erkänna honom som Messias, då var han ju tvungen att göra lite extra gärningar i Nasaret. Det kan man ju begära. Så nu skulle han leva upp till sin titel. Och vi kommer ihåg föraktets synsätt. Din identitet är summan av dina gärningar. Och gör du inga gärningar så tillerkänner vi dig ingen identitet. Detta synsätt fanns i Nasaret mer än någon annanstans. Ty där tyckte man att man kände Jesus. En profet blir bara ringaktad i sin hemstad, säger han. Och det räcker med en gnutta för att kärleken ska komma av sig. Det var ju inte så att man spottade på honom från början. Utan det var bara detta lilla, ja. Vi ser här, vi har ju hört en hel del om dig. Nu får vi se om du kan leva upp till det när du kommer hem. Borsta upp dig nu och gör lite mirakler så kanske vi kan erkänna att det är något särskilt med dig. Annars möter vi det givetvis med den gamla hederliga jantelagen. Den är inte så dum. Det är inget märkvärdigt med dig. Gör något så ska vi erkänna dig. Lukas berättar ju om sista dagen av Jesu kampanj så att säga i Nasaret. Det tycks vara en sabbat och Jesus ska till och predika. Lukas 4, 16 versen. Han kom till Nasaret där han hade växt upp och på sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna året som Herren har valt. Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. Alla prisade honom och häpnade över de ljuvliga ord som utgick ur hans mun och de frågade: är det inte Josefs son? Det här är antagligen dåligt översatt. Hedegård har den översättning som jag tror är riktig. Alla förvånade sig över det nådens ord som utgick ur hans mun. Alla, alltså att det han sa väckte anstöt redan från början. Han hade varit i Nasaret och egentligen inte botat någon. Och nu står han där och predikar och har mag att säga att han är Messias. Och så säger han: idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse inför era öron. Inte inför era ögon, men inför era öron. Ty han kan vara Messias också i Nasaret, även om det inte blir ett enda mirakel där. Identiteten kommer inte av gärningarna, utan gärningarna av identiteten. Och så kommer den gamla vanliga frågan: är det inte Josefs son? Jo, visst är det det. Då sa han till dem: snart kommer ni med talesättet läkare bota dig själv. Och säger: allt som vi har hört att du har gjort i Kafarnaum, gör det här i din hemstad också. Sedan sa han: sannerligen, ingen profet blir erkänd i sin hemstad. Och så berättar han om hur profeten Elia var tvungen att gå till en änka bland hedningarna. Och hur Elisa inte botade någon spetälsk i Israel, utan bara Naaman som kom från Syrien, arvfienden. Då äntligen smäller det av. Då har föraktet blommat färdigt och övergått i naket våld. Föraktad var han och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med krankhet. Föraktet hör alltså inte hemma i Guds rike. Och föraktets tänkesätt och föraktets synsätt, det följer oss som en skugga. ständigt och jämt. Jag har den sista tiden gått och funderat på en effekt av många. Och den har med försoningen att göra. När Jesaja ska beskriva försoningen så börjar han ju just med de orden. Föraktad varan och övergiven av människor. Han var så föraktad att vi skylde vårt ansikte. Mobbad. Mobbad. Varför är det vägen till vår frälsning, säger vi? Och det är ju egentligen ganska gåtfullt. Hur gör vi när vi ska förlåta? Jo, vi hittar på goda ursäkter. Vi hittar på förmildrande omständigheter. Vi säger till den som har gått omkring och slagit gamla tanter på käften och ryckt deras väskor och sparkat dem på smalbenen och sprungit sin väg. Ja, han kunde inte bättre, säger vi. Han har haft en så svår barndom så han måste få lov att göra så här. Och det låter barmhärtigt, men det är förakt. Det är föraktets tänkesätt. Därför att vi underkänner människan som moralisk varelse. Vi underkänner honom och säger det att ja, du är ett sånt jämmerligt exemplar så du kan inte bättre än så här. Och det är faktiskt föraktets tänkesätt. För att vi ska kunna, så att säga, försonas med det som har skett. Och det har den effekten med sig. Att killen då som har gjort så här, han kan ju inte efteråt ångra det han har gjort. Och säga det att ja, det var förfärligt illa gjort av mig. Jag ska inte göra så i fortsättningen. Utan han har ju fått veta det att ja, det, vi förstår att du gör så här och det gör inte så mycket just för att det är du som gör det. Och därmed binder vi honom i att fortsätta. Han är ju nästan tvungen att fortsätta för att bevisa för sig själv att han inte hade gjort något illa. Gud gör på ett helt annat sätt. Han bortförklarar ingenting i ditt och mitt liv. Ingenting. Du har väl lagt märke till att det finns inte en enda domsscen i Bibeln där det andras några förmildrande omständigheter. Ja, ditt liv blev inget vidare, men det kan man ju förstå, du hade en så svår barndom. Nej, det står ingenstans, det är väl lustigt. Gud, gör dig och mig fullt ansvarig. Och det ligger en kolossal respekt i det. Har du tänkt på det? Att ursäkta en människa är att frånkänna honom respekt. Det är föraktets tänkesätt. Vi degraderar en människa, vi förminskar honom. Tills dess att det inte gör så mycket vilket. Men så gör inte Gud. Han respekterar dig och mig så mycket att han gör oss fullt ansvariga. Och sen säger han, det ansvaret kan inte du bära. För det kan ingen bära, det tar jag. Det ligger en kolossal respekt i det här. Ni ser rätt tankfulla ut, förstår ni vad jag menar? Nej, det var visst inte så helt med den saken. Vad gör vi då? Vi bläddrar då raskt till Matteus 7 kapitel. Matteus 7. Ty föraktets tänkesätt, det är ju alltså att vi bedömer människor om de är värdefulla eller värdelösa. Vi tillerkänner dem en identitet när vi väl har granskat deras utseende, deras beteende, deras gärningar, deras taxeringskalender eller vad det kan vara som vi använder som mätvärde. Och sen klassar vi människor i önskvärda och icke önskvärda. Vi läser från början de fem första verserna. Döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med ska ni dömas. Och med det mått som ni mäter med ska det mätas uppåt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, tar först bort bjälken ur ditt öga så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Detta är en djupt missförstådd text. Det är min fasta övertygelse. Ty många kristna läser denna text och menar man får inte ha någon åsikt om någonting. Ty då är man dömande. Jo då, det får man visst det. Vi läser en vers till. Ge inte det som är heligt åt hundarna och kasta inte era pärlor åt svinen. De trampar på dem och vänder sig om och sliter sönder er. Här har Jesus många synpunkter. Han kallar hundar för hundar och svin för svin. Man får gärna lov att kalla saker vid dess rätta namn. Det är till och med så att man är en lögnare om man inte gör det. Men du behöver inte förakta för det. Ty det Jesus talar om här, vi kan ju minnas de här orden av Paulus som vi läste nyss. Om någon ertappas med en överträdelse så ska du upprätta honom. Men gör det saktmodigt och se till att du inte blir frestad. Vad är det för människor Jesus vänder sig till här? Jo, det är till människor som har en bjälke i sitt eget öga och ska ta bort flisan ur andras ögon. Alltså sådana människor som går omkring och ur djupet av ett föraktets tänkesätt ska korrigera alla andra i sin omgivning. Fast de kanske behöver förmanas allra mest själva. Har ni träffat på sådana? Ibland kan man se en sån genom att titta sig i spegeln. Jag är alldeles övertygad om att det finns människor hemma som tycker att det skulle vara det som låg närmast i hand för mig. Vi trillar alla dit ibland då, och blir församlingsterrorister. Men Jesus säger, det finns en förmaning. Sen kan du se klart och ta bort flisan ur din broders öga. För flisan ska väck. Men det måste göras utan förakt. Inte i förakt, utan utan förakt. Men när du är utan förakt så är du likväl kallad till att nämna saker vid dess rätta namn. Att inte kalla synd för misstag. Att inte kalla hårdhet för lite obetänksamhet eller andra såna här förskönande omskrivningar som vi så gärna ägnar oss åt. Och det är märkliga inträffar att när du själv är fri från förakt så är det lustigt vad man kan kalla saker vid dess rätta namn utan att människor tar anstöt. De känner att detta, i detta ligger inget förakt, i detta ligger inget avståndstagande. Vi bara nämner saken vid dess rätta namn därför att sanningen gör oss fria. Och då öppnar sig ju en fantastisk ny möjlighet att hantera syndens problem. Att man har respekt för människan och kallar synden vid dess rätta namn. Det är det Gud gör med oss. Han har respekt för dig när han gör dig ansvarig. Han kallar synden vid dess rätta namn och sedan lyfter han av den. Men när vi människor eller när andemakter pekar på vår synd, så sker det alltid respektlöst. Och vilken dålig människa du är. Gud kan skilja på sak och person. Det är vi väldigt dåliga på. Men ju mer man blir löst från föraktets tänkesätt, desto mer kan man lära sig att skilja på sak och person. Och faktiskt också att vi kan börja säga till varandra, detta är inte rätt sätt att handla eller tänka. Jag ska visa dig en bättre väg. Och eftersom ingen lägger någon fördömelse i de ord, utan bara en hjälp, så går budskapet fram. Men det räcker med att en kryddar det hela med förakt, så är kommunikationen brut. Precis som det var i Nasaret. Det räcker med lite förakt, så är det kört. Och förakt skapar splittring och konflikter. Därför är förakt aldrig bagateller. Utan föraktets tänkesätt, detta att vi tillerkänner människor en identitet efter deras gärningar, deras prestationer, det de kan ge till mig då som tillerkänner identiteten. Ge mig något så ska jag ge dig en titel. Det är världens tänkesätt. Det är föraktets tänkesätt. Det är också självföraktets tänkesätt. Usch, jag duger ingenting till, alltså är jag ingenting. Kära hjärtanes, du är barn till en kung. Även om du skulle vara handikappad i alla fyra extremiteterna. Du är barn till en kung om du så är hjärndöd. Den identiteten kan ju ingen ta ifrån dig, ingenting. Ingen makt i höjden och ingen makt i djupet kan skilja dig från Guds kärlek i Kristus Jesus. Ni ser fortfarande ohyggligt tankfulla ut. Jag blir nästan orolig. Ni åker väl inte hem och blir grubblare hela bandet nu. Du får säga något lättsmält ikväll, Kalle. Vi ska väl sluta med 123 psalm. En vallfartssång. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig. Ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättade är vår själ med de säkras bespott. Med det högmodigas förakt. Det är kanske ingenting som vi är så känsliga för som andras förakt. Jag tror inte det finns någonting som skadar oss så på djupet som det. Att bli en driftkucke, att bli mobbad, att bli respektlöst behandlad. Överträffa varandra i inbördes hedersbevisning, skriver Paulus i Romarbrevet 12. Och det betyder ju inte att vi ska gå omkring och smörja varann med smicker. Utan det handlar bara om att vi ska lära oss den dyrbara konsten att se med respekt på varann. Ty respekt bygger upp och förakt bryter ner. Respekt förenar. Förakt splittrar. Alltid, alltid. Respekt skapar frid och fred. Förakt skapar alltid konflikter. Kiv och bråk. All hjärntvätt börjar med förakt. Av den enkla anledningen att föraktet tar ifrån människan hennes identitet. Så pass fast är vi alla i föraktets tänkesätt. Mina gärningar ger mig min identitet. Så man då hopar löj över en människa. Ja, du, ja. Du kan ju inte sjunga. Det låter som när en kråka har fått något i halsen. Haha. Ja. Man ska inte höra det där många gånger, för man slutar öppna munnen och blir tyst. Vi är så kolossalt känsliga för förakt. Och när ens själ är mättad med de säkras bespottelse, så har man också så lätt förlorat medvetandet om vem man är. Det använder sig alla hjärntvättar av. Därför att den gamla identiteten måste ju först plockas bort innan man kan lägga in den nya. Så all hjärntvätt börjar med hån och bespottelse, förakt och översitteri. Därför att sen blir personen i fråga så osäker på sig själv att han är mottaglig för alla sorters instruktioner och suggestioner. Och redan av den anledningen är föraktet livsfarligt. Och eftersom föraktet är i omlopp, så är detta ett stycke helande som jag tror att vi alla behöver. Vi kan ju bara tänka efter hur pass rädda vi är för att tappa ansiktet. Hur pass rädda vi är för att bli kritiserade. Hur pass rädda vi är för att folk ska tala illa om oss. Vad ska folk säga? För väldigt många av oss är det en mycket viktigare fråga än vad ska Gud säga. För vi har på känn att när Gud säger något, så gör han det åtminstone inte föraktfullt. Men människor gör ju det. Och jag tror att vi har många anledningar att gå till Gud och be att få, så att säga, bli lösta ifrån de tillfällen då vi varit utsatta för det säkras bespottelse och det högmodigas förakt. Därför att det kan ge oss en ny insikt om vem Gud har skapat oss till att vara. Vad det är för en identitet som Gud hela tiden har gett dig. Den som du har, som ingen kan ta ifrån dig. Och självföraktet är kanske den svåraste sortens förakt. Därför att när jag föraktar mig själv, så blir jag ju inte en person utan två. Jag är både den som spottar och den som blir bespottad. Och då tappar jag ännu grundligare bort vem jag själv är. Så att bli löst både från föraktet från andra och det förakt man riktat mot sig själv, det är läkedom i kubik. Att få tillägna sig nådens synsätt. Ditt liv beror av den identitet som Gud har skapat, både i den gamla skapelsen och den nya skapelsen. Den kan ingen ta ifrån dig. Den kan ingen underkänna. Den kan ingen förändra. Och du själv kan bara göra en sak. Du kan upptäcka den och glädjas därvid. Nu ska vi be. Herre, vi vill inte bära med oss in i ditt rike det synsätt och det tänkesätt som hör denna världen till. Du har lovat oss att vi ska kunna förnya vårt sinne. Vi inte ska behöva anpassa oss efter denna tidsålders väsen, utan att vi ska få ditt sätt att tänka. Därför så ber vi dig att du löser oss från föraktets tänkesätt och från de strömmar av förakt som kommit över oss genom livet. Från det förakt vi riktat mot andra. Och det vi riktat mot oss själva. Vi ber dig Gud att du ska lära oss att skilja på sak och person. Och lära oss att se och förstå det här med nådens tänkesätt. Att den identitet du ger åt en människa, i den gamla skapelsen och den nya, den söker sig ett utflöde i gärningen. Och vi kan bara upptäcka, Herre, vem du är och vem du i din ord har skapat oss att vara. Därför så ber vi att du löser oss både från berömmelse och fördömelse. Herre, så att vi kan leva i frihet. Och så att vi kan hjälpa varandra till frihet. I saktmodsand. Utan förakt. Så att vi kan kalla saker vid dess rätta namn i vårt eget liv. Och i varandras liv. Bli sakliga människor. Sanna människor. Fria från skammens tyranni och föraktets dödande effekter. Tack Herre för att din nåd är stark nog att göra allt detta möjligt. Amen.